Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast, Två låtar och en kändis. Som denna gång tagit sig till Vellinge, 2 mil söder om Malmö, för att träffa en tjej som levde ett helt vanligt liv med familj fram tills den 7 januari 2023, som var dagen som skulle komma att förändra hennes liv totalt. Idag har hon över 32 000 följare på sitt Instagram-konto som följer hennes resa och ständiga kämpaglöd för att ta sig tillbaka till ett aktivt liv. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Elin Strokefighter Andersson.
Tack så mycket.
Du Elin, fantastiskt roligt att få komma hit hem till dig en dag som denna.
Ja, jättekul att jag fick frågan att vara med på den. Jag blev väldigt glad och känns ärofyllt att få vara med.
Ja, men du gör ju en resa och har gjort en resa och som pågår som sagt var, som är enastående. Och självklart är det inte konstigt att du har 32 000 följare som vill följa detta. Och det ska vi ju naturligtvis komma in på mycket mer här i podden idag. Men till att börja med så vill jag ju naturligtvis fråga, hur står det till med Elin en dag som denna?
Jo, men jag mår bra. Jag känner mig pigg och positiv till livet efter ett ganska tufft år som många av er säkert redan vet. Men idag mår jag bra och känner att liksom, jag har livsglädjen kvar och vill framåt. Även om jag har dagar som är mindre roliga än andra så kämpar jag på och har liksom siktet inställt på att bli bättre och bättre.
Mm. Ja, det är fantastiskt härligt att följa dig på ditt Instagramkonto. Det gör att man själv får tillbaka lusten att kämpa lite till när man ser vad du går igenom.
Ja, men jättekul, för det är precis det som är syftet med mitt Instagram, att kunna sprida lite hopp och inspiration till andra, inte bara strokedrabbade men även människor i allmänhet som vill ta sig tillbaka till ett mer aktivt liv eller röra på sig mer eller få lite inspiration till att börja träna.
Mm. För de lyssnare som nu lyssnar och inte riktigt vet vem du är och vad det är som har hänt framförallt, så får vi ta oss tillbaka till den 7 januari 2023, som nu är ganska exakt ett år sedan det hände. Vad var det som hände den där dagen, Elin?
Ja, det som hände det var att jag vaknade upp till en helt vanlig lördagmorgon. Hade fullt schema som vanligt. Jag hade ofta det eller alltid det i mitt gamla liv. Så jag hade planerat dagen i detalj. Det var dagen innan min mamma skulle fylla 70 år. Så att vi hade ganska mycket på schemat som skulle fixas inför hennes firande. Min man hade jobbat natt, så han kom hem på morgonen. Vi hade frukost tillsammans och så gick han och la sig. Och jag gick ut med hunden i vanlig ordning och tog sen bilen bort till gymmet några kilometer bort. Stod och småpratade lite med mina träningskompisar. Vi är ett gäng som brukar träna crossfit tillsammans på flera dagar i veckan. Och när vi stod där inför passet så kände jag plötsligt hur det liksom snurrade till i huvudet. Alltså som jag fick ett yrselanfall. Så jag satte mig där på golvet och tänkte att det var märkligt att jag får ett blod. Jag har ganska lågt blodtryck i vanliga fall. Då tänkte jag, varför får jag ett blodtrycksfall så här? Brukar jag inte få så här liksom. Så jag satt där på golvet och tog mig lite för huvudet och kände att någonting kändes konstigt. Jag hade inte ont någonstans, men det kändes väldigt fel. Bara hela kroppen. Så mina kompisar frågade mig hur det var. Och det första folk trodde att det handlade om var min diabetes. Jag har typ 1-diabetes, en barnsben. Men det var jag helt övertygad om att det var det inte. För att jag hade koll. Jag har alltid haft koll på mitt blodsocker inför träningspass och så. Så ganska snart så började jag få lite dödsångest och panik. Och känna att någonting är jättefel. Men jag kan inte förstå vad det är som händer i min kropp. Det var bara en jättemärklig känsla liksom. Sen har jag ju fått här återberättat. Och jag vet att de ringde ambulans ganska omgående. För att de insåg också att det var något allvarligt som hade hänt.
Mm.
Så jag låg där på golvet och ja, skrek av dödsångest i princip. För att jag kände att någonting är jättefel. Jag har kanske fått något aortabråk så jag håller på att få blöda eller någonting. Så jag tänkte bara att bara jag får hinna träffa mina barn och min man innan jag dör. Det var ungefär de tankarna som flög runt i huvudet hela tiden. Sen vet jag att ambulansen var på plats efter ungefär 10 minuter. Så allting gick väldigt fort även om det kändes som jättelånga minuter när jag låg där. Och så blev jag inkörd till akutmottagningen på Trelleborgs sjukhus som var närmsta sjukhuset för mig. Och där gjorde de en snabb röntgen av hjärnan. För de hade väl förstått att det var någonting i huvudet som hade hänt liksom. Min man hann precis fram och kunde följa med till sjukhuset. Och då såg de att på den första röntgen i Trelleborg att det var en hjärnblödning. Och då är det som rutin att man åker direkt till Lunds universitetssjukhus för vidare vård. Så att det blev blåljus med ambulans in till Lund. Och sen upp på neurointensiven. Och jag har ju knappt några minnen av detta. Jag var ju väldigt medtagen. Jag vet bara att jag var i ambulansen och skrek att jag ville inte dö.
Mm.
Och hade jättedödsångest. Men de försökte intala mig med att de hade allt under kontroll. Att det här skulle gå bra liksom. Men jag förstod nog inte, eller det tog nog flera dagar innan jag förstod vad som verkligen hade hänt. Sen låg jag på neurointensiven i Lund i en vecka ungefär, uppkopplad under observation och ständig beredskap för att operera om inte behandlingen skulle stanna av sig själv. Liksom. Så att, ja, det var verkligen helt som en blixt från en klar himmel.
När kände du att jag ska ta mig tillbaka? När kom den känslan i dig?
Alltså jag tror att den kom... Alltså när jag försökte tänka tillbaka så var det nog andra veckan efter att jag varit färdig på neurointensiven så blev jag flyttad till Trelleborg då, som är mitt hemsjukhus där jag låg i 3 veckor. Och vecka 2 där så vet jag att det kom in på måndagen där ett team med rehabpersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator så pratade med mig och berättade liksom. Och det var det första år som det sjönk in vad som faktiskt hade hänt mig och hur pass illa det var. Jag var ju helt förlamad på vänstersidan då.
Mm.
Och det vet jag att det var en sjuksköterska som sa till mig att det är ingen inom vården som kan säga hur pass återställd du blir. Du kanske inte ska räkna med 100%, men om du når 50 eller 70 eller 90, det är liksom beroende främst av din egen kämparglöd och hur mycket du själv är beredd på att jobba för att komma tillbaka. Men också vad du har liksom för nätverk av nära anhöriga och vänner runt omkring dig som stöttar dig. Och så vikten av en bra livsstil med kost, motion, sömn, en bra balans däremellan. Och jag vet att vad vid det tillfället som jag tänkte att nej, jag ska minsann inte ge upp detta. Jag ska se till så att jag ska komma tillbaka så mycket det bara går. Även om jag tyckte att det var, fortfarande tycker det är otroligt jobbigt att inte veta hur pass återställd jag blir. Så har jag alla sagt till mig att det är bara upp till mig själv liksom, i princip mycket, hur mycket jag kommer tillbaka. Och jag är ju envis, vilket jag är glad för nu, har alltid varit.
Mm.
Så jag känner att jag ska inte sluta kämpa. Och jag märker ju, även om det går extremt långsamt så går det ju ändå framåt. Det går liksom inte bakåt.
Mm.
Sen gick det ju fortare de första månaderna. Och det fick jag ju förklarat också att det är ju det mesta händer under första året. Men det kan ju hända saker under resterande år också. Beroende på hur mycket man själv är beredd att kämpa. Och hur mycket stöttning man har från nära anhöriga.
Mm.
Så det var där vecka 2 ungefär som jag verkligen bestämde mig för att... Sen kan jag ju inte säga att det var ju, att jag har varit känt att jag har kämpat varje dag. Alla dagar har varit positiva sen dess. Absolut inte. Jag har haft många dagar där jag har känt mig ner och gråtit och varit förtvivlad och frustrerad. Och sådana dagar finns ju fortfarande. Men jag har ändå någonstans inom mig den här glöden kvar och livsglöden. Att när jag ska tillbaka och jag ska kämpa tills jag blir bättre och bättre så att säga.
Ja, med den inställningen du har så är jag övertygad om att allt kommer att sluta bra för dig.
Ja, vi hoppas på det. Som sagt, det är väldigt mycket upp och ner. Jag tyckte det har varit lite jobbigt nu i jul faktiskt. Jag älskar julen och alltid älskat julen och börjat fira jul redan i oktober och november. Men det är väl någonting som sitter i. Det var ju precis runt 13-helgen som jag insjuknade. Så när min man tog fram julgrejerna nu i år så fick jag en konstig känsla i kroppen. Det kändes inte som vanligt utan det var lite ångestladdat. Jag tror att det var för att jag åkte hemifrån. När vi hade alla grejer framme, fortfarande julsaker och så. Så när de åkte fram igen i november så blev det väldigt oväntat. En konstig känsla och jag kände mig liksom lite nedstämd.
Mm.
Men ja, det känns ändå som att nu är snart julen över, vilket jag jag tycker både det är skönt och sorgligt som jag brukar tycka. Men ja, att jag ska inte ge upp för att jag har dåliga dagar utan fortsätta kämpa framåt. Liksom.
Underbart. Och vi är många som ska försöka följa dig och heja på dig längs den vägen. När du fick den här stroken, kände du ingen som helst smärta i det här?
Precis, när det hände så kände jag ingen smärta alls. Utan det var bara en konstig känsla de minuterna där innan ambulansen kom. Men sen ganska fort i ambulansen började jag må illa och kräktes. Och sen mitt första minne från neurointensiven där första dygnet var att jag hade en enorm huvudvärk. Jag brukar aldrig ha huvudvärk, men jag hade en sån fruktansvärd huvudvärk. Och det fick jag ju tabletter mot, men då blev jag väldigt illa med de tabletterna istället. Så de hade ju svårt att ge mig rätt smärtlindring utan att jag skulle må dåligt, så att säga. Och sen några dygn senare så började jag ju... Eller egentligen var det första dygnet, men jag minns inte det själv, men jag har fått berättat för mig att jag fick väldiga nervsmärtor. Som är väldigt vanligt vid en stroke, att man får ont i den sidan som är förlamad eller som är påverkad. Så att jag hade jättemycket nervsmärtor i framförallt vänster arm och hand och även i ben och fot. Och just smärtorna i handen och armen satt kvar i egentligen de första 3-4 månaderna. Jag hade svårt att sova på nätterna för att det är svårt att beskriva smärtan, men extremt obehagligt nervsmärta som inte gick att lindra med läkemedel egentligen, utan... Jag blev bara illa med de medicinerna, så det var superjobbigt.
Mm. Ja, du har ju varit med om smärta vid andra tillfällen, tänker jag.
Ja, du tänker kanske på när jag sprang taffest för 1,5 år sedan.
Ja, det är ju helt sjukt. Det är du och Stefan Svart.
Ja. Nej, det var också en sån grej som jag inte... Hade jag vetat om vad som hade hänt så hade jag ju inte fortsatt. Men jag sprang det här hinderloppet taffest. Det är ett lopp som går på olika platser i Europa varje år. Man springer 8 kilometer och så är det 40 hinder längs vägen. Så jag tillsammans med det här gänget jag tränade med, vi hade anmält oss och skulle springa det som lag, så att vi sprang liksom ihop. Och efter ett par kilometer så var det ett hinder som var, jag vet inte om ni har sett Mästarnas mästare, så är det som en balansbräda man går upp och sen så går den ner, alltså så fälls den över och så ska man gå ner. Och då vet jag hade tittat på Mästarnas mästare, det var en av, jag minns inte vem, som typ sprang över det här för att det var lätt att hålla balansen. Så när jag hade misslyckats ett par gånger så tänkte jag att ja, men då gör jag väl så att du springer och så lyckas det går fortare liksom. Men jag var ju inte i samma fysiska form som den här personen kanske. Så att jag lyckades idag halka på nedvägen och ramlade och vrickade foten, tror jag. Så det kom sjukvårdare och så lindade min fot. Och sa, så får jag veta att jag frågade om jag kunde springa vidare. Så sa de, det får du känna efter själv om du känner att det funkar. Liksom. Och då tänkte jag att ja, men en vrickning kan väl springa. Vi har ändå betalt för det här loppet och springer tillsammans med mina vänner. Så jag vill ju fullfölja det. Så jag sprang resterande 6 kilometer och lärjebad och ja, ut i havet och... Diverse hinder. Men sen när jag kom i mål och vi satt liksom och tog lugnt så kände jag att det verkade ganska rejält i foten och hade svårt att sova på natten, så jag åkte faktiskt till sjukhuset dagen efter till akuten där på det var en söndag. Och det visade sig att jag hade brutit foten. Det var något ledband som hade dragit med sig en benflisa in i foten. Så jag fick gå med gips i 6 veckor. Och hade jag vetat det när det hände så hade jag aldrig sprungit vidare. Men jag tänkte, vadå, en liten vrickning kan väl inte skada. Men det visade som sagt att det var en fraktur. Så att och det vet jag när mina vänner var hälsade på mig. De här som jag sprang loppet med. Så försökte de peppa mig och säga, tänk en att du är den enda jag känner som har sprungit taffes med bruten fot. Och fixar du det så fixar du den här utmaningen också.
Du gick från benfighter till strokefighter. Ja, men du är en fighter i alla lägen, det måste jag säga, Elin.
Ja, tack. Jo, det är väl det som har räddat mig. Så att jag är inte så pass tillbaka som jag är ändå.
Ja, verkligen. Men du, Elin, den här podden, vi ska ju prata mycket mer om dig såklart och det här. Men den handlar ju också till stor del om ämnet musik. Och jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Hur berör den dig?
Den berör mig jättemycket, alltid gjort. Jag har alltid varit väldigt... Jag har lyssnat mycket på musik ända sedan jag var liten. Under min uppväxt och under mina vuxna år och när jag fick barn och så. Och det här sista året har musiken betytt jättemycket för mig. Så att, och den berör mig. Alltså, beroende på vilket sinneslag jag är så lyssnar jag på olika typer av musik. Jag är en sån som lyssnar på det mesta musiken. Men det, här, alltså det är mycket beroende på hur jag mår och vilka låtar jag väljer att sätta på, vilka artister och så vidare.
Mm. Var det svårt för dig att välja ut 2 låtar tills idag?
Ja, men det var faktiskt svårare än vad jag trodde. För först när jag fick frågan om jag var med så tänkte jag att det skulle handla om min resa tillbaka från rehaben. Och då hade jag inte alls svårt att hitta 2 låtar. För jag har 2 låtar som jag har lyssnat väldigt mycket på som betyder mycket för mig under det här sista året. Men sen när jag började fundera på under livet så... Alltså det blev i princip omöjligt, för jag hade ju vissa låtar som jag lyssnade mycket på under min tonårstid när jag växte upp och när jag var ung vuxen, och sen vissa låtar och artister som jag lyssnade mycket på när jag fick barn och så. Så att det var faktiskt jättesvårt, men jag kanske inte ska avslöja för mycket nu vad det landade i för någonting. Men...
Nej, det ska vi återkomma till, men vi ska fråga mycket mer om musik också i andra format. Men jag tänker att först och främst ska vi konstatera att Elin Andersson, född den 29 maj 1978 i Lund och uppväxt i Dalby.
Ja, det stämmer. Mina första 5 år växte upp i den lilla orten Dalby som ligger nordöst om, eller syd nordöst om Lund, precis.
Mm.
Men sen när jag var 5 så köpte mina föräldrar en tomt nere i Djungelsen på Näset, här i samma kommun som jag bor i idag, Vellinge. Så då byggde vi hus och flyttade dit. Då hade jag bara 2 syskon, så min lilla syster, min lillebror och jag. Min mamma och pappa flyttade dit 83.
Mm.
Och sen fick vi en liten bonussyster som är född 90. Mm. Och där växte vi upp i en liten idyll, 100 meter från havet med vita sandstränder runt knuten liksom, och stor allmänning utanför trädgården och så. Så att det är nu i efterhand när man blir vuxen så förstod man hur bra man hade det under sin uppväxt, så att säga. Så att det var verkligen jättefint att få växa upp där nere.
Mm. Vad är då ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där jättetidig ålder?
Ja, det är en bra fråga. Vad är det? Alltså jag vet ju att min farmor sjöng och spelade jättemycket piano för mig när jag var liten. De hade ett piano.
Mm.
Och alltid när vi var där hemma så satt hon sig ofta vid pianot och spelade oftast barnlåtar då. Och så frågade hon alltid om jag ville sitta i knät, och så klinkade vi lite tillsammans. Så att, och sen fick hon faktiskt med att börja spela piano, så jag fick ett eget piano av henne när jag var i 10-årsåldern, tror jag. Så att mitt första musikaliska minne måste ändå bli när farmor spelade piano för mig.
Mm.
Men jag vet inte om jag har någon sån exakt låt. Det var ju mycket barnlåtar från någon sån här notbok med barnvisor i.
Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn.
Vilket härligt minne.
Ja, men verkligen. Det känns som en sån riktigt mysigt. Man kom hem till farmor och så satt man och fikade. Och sen så satt hon sig vid pianot och så kröp man upp i knät och så klinkade vi tillsammans. Så allt från Bambi Vita Lamm till Mors Lilla Ulle till vad det nu var för någonting.
Mm. Ja. Vilken var då, det här kanske du kommer ihåg bättre, för då tänker jag, vilken var då den första plattan som du kommer att köpa för egna pengar? Eller det kanske var en CD-platta, misstänker jag, när du växte upp.
Ja, precis. Det blev en CD-skiva. Och där har jag ett starkt minne. Jag var faktiskt att jag fick en stereo när jag fyllde, vad kan det vara, 12 år kanske, en sån här där som satt ihop med CD-spelare. Jag tror till och med det var en skivspelare på den och 2 dubbelkassetter.
Mm.
Och då fick jag av mormor och morfar Roxettes Joyride-skiva.
Just det.
Jag hade önskat mig den jättemycket. Så det var den första skivan CD-skivan som jag lyssnade på. Så den har jag ett starkt minne av. Jag vet att mormor hon skrattade när hon kom och lämnade över procenten. För att det var ju nytt med CD-skivor då i början av 90-talet. Så att hon skämde sig för morfar hade gått in i skivaffären och sagt att han skulle ha en sån här CP-skiva.
Ja, det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt.
Nej. Och nu för tiden så existerar ju knappt några CD-skivor längre.
Nej, verkligen inte. Nu är allting på Spotify och
ja, precis.
Streamingtjänster.
Nu när vi ändå är inne på det här med musikens tecken, för det är ju faktiskt så att det är någonting som berör alla människor på ett eller annat sätt. Det kan vara när man är ledsen eller när man är glad eller när man ska träna och vad det nu kan vara. Men just nu under din resa som du håller på med, har du någon sån där låt som du taggar till extra till?
Ja, jag har några stycken. Jag har liksom en spellista som är så här fight songs som jag brukar lyssna på när jag är på gymmet. Den här Sias Unstoppable jag lyssnar mycket på, som ger mig mycket energi. Liksom. Det finns många sådana fighting låtar liksom.
Ja, Ja, men det är bra. Då känner man liksom att man får lite extra energi i kroppen.
Precis.
Varifrån hämtar du din inspiration till att ta dig tillbaka?
Alltså mycket hämtar jag från att mitt träningsgäng som jag tränade och fortfarande tränar med. Att jag brinner verkligen för träningen var en så stor del av mitt liv innan jag blev sjuk. Det var liksom mitt sätt att koppla av. Så att hade jag haft en jobbig dag på jobbet eller jobbigt hemma med barnen kanske så gick jag till gymmet för att släppa tankarna. Det var min typ av mindfulness. Så att det är mycket, och det här gänget som jag tränar med och tränade med, vi har liksom en speciell relation. Alltså det är jättehäftigt för att vi är liksom ett sånt väl samma, det är nästan som ett fotbollslag kan man säga. Vi är 10-12 personer som tränar ihop och som har så himla kul tillsammans och träffas privat också.
Mm.
Så det är mycket att komma tillbaka till det som jag får min kämpaglöd ifrån. Att jag känner att jag, även om jag tränar med dem idag, så kör jag inte tillsammans. Utan jag kör mina rehabövningar vid sidan om. Men där har jag liksom, när jag ser att vad de gör för någonting, så känner jag att jag vill verkligen tillbaka och kunna göra de här övningarna och träna tillsammans med dem igen.
Mm.
Men även på Instagram, jag följer ju många folk som inspireras av det också. Som är drabbade av inte bara stroke, men andra kanske funktionshinder och så. Som Aron Andersson är en sån kille som jag följer som jag tycker är jätteinspirerande. Som har gjort en jätteresa och gör. Så det är mycket sådana profiler också som jag hittar inspiration ifrån.
Mm. Det kanske var ett öde att den där dagen att det skulle hända just på gymmet?
Ja, kanske. Jag funderat över det faktiskt också. Om det var, liksom, fanns någon mening med det.
Mm.
Jag har också haft många tankar på att vilken tur jag hade i oturen att det hände där det hände. Att det inte hände 10 minuter tidigare när jag satt i bilen eller en halvtimme tidigare när jag var ute och gick med hunden i vintermörkret. Liksom. Så att, det är mycket sådana tankar som har farit runt i huvudet sista året.
Mm, det förstår jag. Jag kommer att tänka på att det här har ju också gett dig ett ganska stort mediautrymme, det som hände dig. Och du har ju varit med i tv, radio, tidningar och du har dessutom nu en egen podd.
Ja, det har blivit mycket större än vad jag någonsin hade liksom trott eller hoppats på eller planerat för. Allting har liksom bara hänt, känns det som. Att jag startade upp Instagram-kontot var egentligen tack vare ett par träningsvänner. Vi satt och snackade och så sa en tjej där att varför startar du inte? För vi hade en messengergrupp när jag var på sjukhuset och min man startade upp där vi skrev, alla kunde skriva och jag kunde berätta hur jag mådde. Men när jag kom hem från sjukhuset där i mitten av mars så tänkte jag att nu stänger jag ner den. För nu är jag hemma, nu är liksom livet, för det återgår till så normalt igår. Men då sa hon till mig att starta upp ett Instagram-konto, ett öppet konto, så kan ju vem som helst följa dig. Och du vet att jag sa till henne att ja, men alltså, vem vill följa mig som inte har någon relation till mig? Det är inte kul att följa mig liksom, om man inte känner mig. Så ja, men testa, jag följer en del människor som har råkat ut för saker. Jag tycker det är inspirerande. Så tänkte jag, det kan ju inte skada att testa i alla fall. Så då öppnade jag upp det här Edin Stroke Fighter i mitten av april tror jag det var. Och sen runt midsommar så blev det någon boom. Då hände någonting över natt. Det kändes som att jag fick flera tusen följare och sen har det liksom bara växt på. Och i och med det så har ju media kontaktat mig också och hört om jag vill vara med. Jag har varit med i Sveriges Radio ett par gånger och sen då även i kväll här i vintras. Och lite olika veckotidningar och dagstidningar och så. Så att det har ju liksom blivit ringar på vattnet eller vad man ska säga.
Mm.
Men det är ingenting som jag hade planerat för eller trott eller så. När Nej. Det här startade.
Har det här påverkat ditt sätt att se på livet?
Ja, men det har det absolut gjort. På många olika sätt. Alltså jag, innan, och det är väl fortfarande en person som ofta har svårt att leva i nuet. Alltså jag längtar gärna framåt. Förr så var jag liksom aldrig nöjd med det jag hade. Jag ville alltid, när jag hade fått ett nytt, nu jobbar jag som konsult så då byter man ju uppdrag ganska ofta. Vilket passade mig bra för jag var lätt uttråkad på arbetsplatser. Jag tycker att jag är ingen förvaltare utan när jag har startat upp någonting så, och det ska lämnas över till förvaltning så blir jag trött på det. Vi har någonting nytt. Och mycket så med allt annat i livet också. Att har vi varit på en semesterresa så börjar jag planera för nästa när vi sitter på flyget hem. För att jag vill att nya saker ska hända. Min man är raka motsatsen så ja, vi är väldigt olika där. Men nu har jag den hårda vägen fått lära mig att njuta mer av nuet och leva i nuet på ett helt annat sätt. Speciellt här i höstas när jag fick reda på att jag skulle genomgå en ny hjärnoperation och de skulle gå in via, alltså göra en öppen kirurgi i huvudet, så var jag jätterädd för det.
Mm.
Och då var det ju ett par månader framåt som jag fick det beskedet. Och de 2 månaderna där lärde jag mig ju den hårda vägen att verkligen leva här och nu och njuta av dagen. Jag kunde gå ut och gå en runda och bara liksom vara i mig själv och njuta av att det var fint väder och att man åt en god bit mat en måndagkväll tillsammans med familjen. Alltså sådana saker som jag aldrig uppskattade innan utan då bara sprang jag till nästa grej. Liksom. Så att, och jag vet att min mamma sa till mig när jag låg på sjukhuset där de första veckorna hon var hälsad på att jag var ju ledsen och förstörd och tyckte att livet var slut ungefär. Då sa hon ner till mig att jag Jag har förundrat med också en ganska stor livsomvälvande händelse när hon var i min ålder. Så sa hon att när du tittar tillbaka på det här som har hänt dig om ett år eller några år, så kanske du kommer tycka att det här ändå var något positivt i allt det negativa som har skett. Att du har lärt dig saker av det, att du har gett dig mycket. Och faktum är att jag måste säga att hon har rätt, för att även om jag såklart önskar att detta inte hade hänt mig, så känner jag ändå att rent mentalt så mår jag bättre idag än vad jag gjorde för ett år sedan. För jag är inte alls lika stressad. Jag har inte, känner inte alls den pressen på mig att prestera som jag gjorde både på jobbet och hemma. Jag kan liksom låta en maskintvätt ligga till imorgon bitti. Jag måste inte tömma den iväg och lägga mig. Jag behöver inte städa i köket innan jag äter kvällsmat och så vidare. Alltså jag hade mycket sådana grejer för mig innan att allting skulle vara så perfekt och allt skulle gå fort. Nu lever jag mer här och nu och kan njuta av de små sakerna istället. Så att, som sagt, jag mår mentalt bättre än vad jag gjorde för ett år sedan.
Mm.
Så det där med att det fanns någon mening med det och att det har gett mig en annan syn på livet, så är det verkligen.
Mm. Du verkar vara en tjej som har kontroll på saker och ting liksom. Och har läkarna gett dig någon hint om hur det här kommer att se ut i framtiden?
Nej, de har ju inte det, och det är ju fruktansvärt frustrerande för ett kontrollfreak som jag då är och alltid har varit. Jag är ju den som har haft koll på allting. Jag har varit projektledare hemma och haft koll på allt och på mig själv och så. Och så det var en av de första frågorna jag ställde till läkarna på sjukhuset. Hur kommer det här påverka mitt liv? Hur bra kommer jag bli? Och jag har ju ställt samma fråga till ganska många, både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter i alla yrkesgrupper. Men alla ger ju samma svar, att det är ingen som kan säga om. Liksom, utan att de säger att det allra mesta händer under första året. De största förbättringarna så att säga. Förr trodde de ju att efter ett år sen var liksom loppet kört, sen blev det aldrig bättre. Men det som jag har fått veta och som jag har läst och hört mig för inom sjukvården, det är att det finns ingen som säger så idag. För att allting hänger ju på mig själv. Alltså det säger de också, det hänger på min egen vilja och hur mycket jag är beredd att satsa och träna för att hitta tillbaka till mina funktioner. Sen så har jag väl mer eller mindre förstått att jag kan ju inte räkna med att bli 100% återställd. Och det har jag ju förlikat mig med. Men om jag kommer tillbaka till 90% eller 80% eller 95% eller 75%, det är det ingen som kan säga. Och det är extremt jobbigt att inte veta. Det är något av det som varit jobbigast. På ett sätt kan jag vara glad att jag inte har fått en siffra på det. För att då kanske jag hade slutat kämpa när det nått, om man hade sagt 80%. Samtidigt så hade jag kunnat förlika mig med tanken att jag kommer aldrig kunna röra mina fingrar mer. Då behöver jag inte kämpa för det. Så därför är jag också glad att de inte säger det. För då ger jag mig inte heller förrän jag har kommit tillbaka 100. Så jag kommer liksom inte sluta kämpa förrän jag är så återställd som jag kan bli, så att säga.
Mm.
Men det är jättejobbigt, den vetskapen, att inte någon kan säga hur det kommer att bli.
Ja, jag tänker också det här med att man säger då att mycket är upp till dig själv. Ja, men hur mycket är upp till dig själv?
Mm. Ja, det kan de inte heller säga. Alltså, de säger att mycket hänger ju på det. Hur mycket jag, alltså, den dagen jag sätter mig ner och säger att nej, nu blir jag inte bättre, nu skiter jag och tränar mer. Då kommer jag inte bli bättre, då kommer jag snarare bara bli sämre. Så det sämsta jag kan göra, det är ju liksom lägga mig på soffan och ge upp och säga att nej, men jag kommer aldrig kunna gå riktigt, så att nu skiter vi i detta. Så det är hela tiden det som är drivet i mig också. Att, och där har jag liksom en personlig referenspunkt också. Jag har en nära anhörig som inte har varit ute efter en hjärnblödning som jag, men som har varit med om andra saker i livet som gör att den här personen inte är speciellt rörlig utan mest sängliggandes. Och som då har gett upp och sagt att, och skyller på allt och alla andra, att det är därför som personen inte kan röra sig. Och det har varit en drivkraft för mig också att tänka att jag ska inte bli sådär. Jag ska minsann kämpa, för att jag ska inte göra som den här personen har gjort, lägga mig i sängen och tycka synd om mig själv och tycka att det är alla andras fel att jag inte kan kämpa mig framåt. Utan jag ska göra vad jag kan, och jag kommer inte ge mig förrän jag är tillbaka till 100%. Sen kanske jag aldrig blir det, men jag ska i alla fall kämpa på.
Hade du inte gjort det, så hade du suttit i rullstol idag.
Jo, men det tror jag också. Jag satt i rullstol de första 6 veckorna. Och det var ingen som kunde säga då att jag skulle, för du vet att jag frågade, kommer jag alltid sitta i rullstol? Så sa de att nej, troligen kommer du inte göra det, du kommer säkert kunna gå igen. Men vi vet inte när, och det är ingen som kan lova dig det. Men redan då kände jag att nej, jag ska inte ha den här rullstolen med mig hem när jag kommer hem från sjukhuset. Så det hade jag ju som ett stort delmål, att när jag blev utskriven härifrån, för jag visste att jag skulle få ligga på sjukhus i ganska många veckor, då ska jag inte ha med mig någon rullstol hem.
Det känns som att du tränar varje dag.
Ja, men det gör jag. Och sen så är det ju svårt, alltså träningen, det som man säger att jag tränar varje dag nu, det är ju inte den träningen jag gjorde förr. Absolut inte, men idag är ju träning för mig idag är ju tömma diskmaskinen till exempel. Hänga upp tvätt är ju en träning för mig. Så jag tränar ju inte ett liksom tungt crossfit-pass på 45 minuter där jag blir genomsvettig och får en puls på 180. Det gör jag ju inte varje dag, men jag tränar ju upp mina funktioner och min gång. Jag är ute och går varje dag för att jag vill komma tillbaka till ett normalt gångmönster. Så att, ja, träning varje dag är det ju flera gånger om dagen. Jag börjar ju morgonen med stretching och sen så kör jag ofta stretching någon gång till under dagen om jag hinner med det. Och så är jag ute och går en runda. Sen är jag kanske på gymmet och tränar eller så är jag som en fysioterapeut. Jag har en personlig tränare som jag går till några gånger i veckan också. Så det är alltid någonting på schemat som är träningsrelaterat.
Mm. Hur är det då när du kommer och kör på gymmet? Får du mycket backning där också?
Alltså de gånger jag åker ner, nu har jag lite olika ställen jag tränar på, men när jag tränar med mitt gamla gäng så att säga, då brukar jag följa med dem. Min man tränar det gänget också. Så då kör vi liksom i en crossfitbox och de gör sin wood som det kallas. Vi kör 45 minuter där kanske. Och då kör jag vid sidan om mina rehabövningar, så jag gör absolut inte de rörelserna som de gör. Men jag kan ju sitta och ro till exempel intervaller medan de gör sitt. Och sen så pushar man varandra och säger, kom igen nu Elin, bra kämpat. Och sen efteråt så ger man high five och så. Och det är mycket det där jag menar som gör att jag känner en sån pepp och sån motivation att komma tillbaka. När jag är i det sammanhanget med de som tränar hårt och jag kör mitt på mitt håll. Och sen kan man ändå peppa varandra. Så blir det en typ av sammanhållning och peppning som är helt oslagbar, som är svår att beskriva. Men om man inte har varit i det själv. Men det ger mig så himla mycket energi.
Mm.
Att man har tittat på lite tävlingar när de har tävlat också. Det blir man också, även om jag är hundratals mil ifrån att vara där idag, så är det ändå en morot att se när de tävlar och känna att en dag kanske jag kan stå där också och köra det på mitt sätt. Liksom.
Mm. Det kommer du att lyckas med.
Tack för förtroendet. Jag hoppas på det.
Nu ska vi passa på att säga till våra lyssnare här också att självklart då så ska de ju gå in och lyssna på Strokepodden.
Ja, men det får de göra. Den har jag inte nämnt så mycket om. Men den startade jag upp där efter sommaren tillsammans med min vän då, Fia. Så att där berättar jag, den första avsnitten berättar jag mer om min resa tillbaka. Alltså hur det har sett ut när jag är på sjukhus och så. Det är mycket om mig själv. Men sen har vi försökt spela in lite avsnitt nu i slutet med sjukvårdspersonal och med andra människor. Så att vi vill ju försöka få podden att växa och bjuda in intressanta människor som kan vara med och berätta om olika infallsvinklar och så när man är drabbad av en stroke och eller lever som anhörig till det.
Mm.
Så jättegärna. Jag gör reklam för den om jag får själva lyssna från det eller kanske komplettera med ytterligare en podd.
Självklart. Du, hur vanligt är det att unga människor får en stroke?
Alltså nu har jag inte siffrorna här framför mig, men jag har ju läst och sett att det är mycket vanligare än vad man tror eller vad jag åtminstone trodde. För att när jag drabbades så den enda referensen jag hade av stroke var min farfar. Han fick en stroke när jag tror han var över 70. Och han blev ju rullstolsburen och med armen ständigt uppe vid hakan. Liksom. Så det var min bild av en strokepatient.
Mm.
Så jag trodde ju inte att man kunde drabbas i princip när man var under pensionsåldern eller så. Men sen i och med mitt Instagram så har jag ju sett och märkt att det är ju faktiskt, vi är ganska många som är i arbetsförålder som drabbas både av propp och blödning. Alltså för stroke i ett samlingsnamn för både hjärnblödning och blodpropp i huvudet. Så att jag har inte som sagt inte siffrorna framför mig, men det är betydligt vanligare än vad man tror. Och vi är ganska osynliga för det mesta som finns, enligt min uppfattning, är i alla fall riktat åt äldre människor. Så att det var därför också som jag tycker att mitt Instagramkonto fyller en viktig funktion. För att jag märker ju att det saknas. De som är i min ålder eller yngre också är drabbade. De har liksom inte så mycket någonstans att vända sig. De har ingen att följa eller att hitta inspiration ifrån. Utan det mesta är äldre människor.
Mm. Det är härligt att du delar med dig av din resa här då. Både när det gäller podden och ditt Instagramkonto.
Ja, men kul att höra. Det är verkligen det som är syftet också.
Mm. Och nu får vi chansen att göra det lite i den här podden idag också.
Mm.
Det är härligt. Du, vi ska ta oss tillbaka lite grann till musikens tecken och även Elins fantasi. Därför att nu är det så här, Elin, att du ska få befinna dig på en öde ö i ett helt år. Och du får bara ta med dig musik ifrån en enda artist till den här ön. Vem blir det?
Ska jag välja en artist så hade det nu blivit... Kent gillar jag jättemycket.
Mm.
Jag lyssnade mycket på även när jag var ung vuxen och även kan lyssna på idag, för jag tycker att de gör bra, eller gjorde bra musik. Så att det kanske skulle bli en platta av Kent.
Men det är väl inget dåligt val?
Nej, men det känns ganska
bra. Då hade Elin klarat sig på en ö, du.
Då hade jag nog klarat mig. Eller nej, det hade jag nog inte idag med mina handikapp. Men...
ja, det hade du säkert. Är det någon som hade gjort det så är det du.
Jag tror det, ja.
Ja,
tack,
jag tror det. Du, är texterna viktigt för dig när det kommer till musik?
Ja, men det tycker jag. De är jätteviktiga. Det jag lyssnar, jag brukar på Spotify gå in och om jag inte är säker på exakt vad de sjunger, brukar in och kolla låttexterna, för jag tycker de är jätteviktiga. Sen kan jag ju lyssna på låtar ibland som har ganska meningslösa texter bara för att jag känner att det är en bra melodi eller att jag blir peppad av det, men generellt så tycker jag att de är jätteviktiga.
Mm. Nu är det så, Elin, att det börjar snart bli dags här att du ska få presentera ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart inte minst varför.
Ja, men det landade, har ändå landat i att det blir en av de låtarna jag lyssnat mycket på nu sista året. För att det är ändå det som är on top of my mind just nu liksom, eftersom det här har präglat mig så mycket i mitt liv. Och det är den låt som heter Fight Song med Rachel Platten som jag tycker, som när jag är på gymmet och tränar eller är ute och går en runda och jag känner mig lite nere och blir peppad, så sätter jag på den för jag tycker att jag blir så himla peppad av att höra den, och det får mig att känna extra mycket fighting spirit, att jag vill tillbaka liksom.
Härligt. Då tycker jag vi tar och kör den här nu.
Mm.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls.
Ja du, Elin, det förstår jag att du blir inspirerad av att höra den. Men jag måste också vara helt ärlig och säga att den hade inte jag hört förut. Men den var ju riktigt, riktigt bra.
Jag får lägga till den på din spellista.
Det ska jag definitivt göra. Jag är inte lika mycket fighter som du är i gymmet. Jag nöjer mig än så länge med promenader ute i skogen. Men jag blir inspirerad. Bland annat när jag såg dig ligga på golvet där och släpa dig fram. Ja, jag fattar inte.
Just det.
det är svårt att sätta sig in i liksom, hur det skulle vara att göra med en halv kropp.
Ja, jag tror det är det. Alltså det känns, ibland när jag lägger upp videos så tänker jag att det där ser ut som att det är hur enkelt som helst. För att hade jag sett det för ett år sedan så hade jag liksom inte kunnat tänka mig hur svårt det kan vara. Men just det du säger när jag fick det att åla mig fram eller dra mig fram. Så, alltså, med en fullt fungerande kropp så är det ju inte jättesvårt. Det kan ju vem som helst nästan göra så, även om man inte är speciellt tränad. Men när halva kroppen verkligen inte har någon funktion så är det en helt annan... Alltså jag blir verkligen helt genomsvettig. Det är samma som att gå. Alltså jag kan tycka att jag har gått hela mitt liv. Hur svårt ska det vara att sätta fram en fot i gången och ta ett normalt steg? Men jag kan gå på stan och se folk gå som vanligt. Och så tänker jag, ja men kom igen nu. Det är väl bara, så svårt kan det inte vara. Det är bara att göra liksom. Och så går det inte. Det är jättekonstigt. Det är samma som handen. Jag kan liksom inte använda min vänstra. Ingen funktion, ingen motorik i fingrarna. Mm. Och det är också så märkligt. Högerhanden fungerar felfritt. Så tänker man, hur svårt ska det vara att göra samma sak med vänstern? Men det går verkligen inte. Så att jag tror det är nog så jättesvårt att sätta sig in i det om man inte har varit är där själv. Liksom.
Nej, det förstår man nog inte, absolut inte. Men som sagt, det är så härligt att följa dig, Elin, när du är på dina pass där. Så fortsätt att kämpa på där.
Ja, vad kul att ha.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Du, jag vill också fråga dig, för du har ju familj med man och två döttrar.
Ja.
Hur tog de den här händelsen som hände?
Alltså, de har ju ändå tagit det förvånansvärt bra, måste jag säga. Min man är ju, som nämnde innan, raka motsatsen till mig. Han är liksom positiviteten själv. Liksom. Så att, nu var ju inte jag där när han fick beskedet. Det var ju en kompis som åkte hem och lyckades väcka honom när jag sov. Men Han säger ju själv att hans första tanke, han blev ju chockad såklart när han kom till gymmet och sa att jag blev utrullad på bår och var helt medtagen. Men att han säger att hans första tanke var att det här fixar vi liksom. Nu är det ju rätta händer så att nu så kan det bara bli bättre. Och sen har han ju varit helt fantastisk hela tiden. Han har ju sedan dag ett sagt att det här fixar vi tillsammans. Jag finns här liksom. Jag kommer hjälpa dig och stötta dig så mycket jag bara kan. Och det har han ju verkligen gjort och gör också liksom. Så att utan honom och hans stöd så hade jag verkligen inte varit där jag är idag. Det kan jag ju helt ärligt säga 100% liksom. För att det har varit gånger och fortfarande när jag liksom gråter och är förtvivlad och frustrerad och tycker att allting är skit. Och hans liksom enda ord är, men nu tar vi tag i detta, det här löser sig. Och så hittar han en lösning på problemet. Alltså när jag är den som kanske, även om jag är positiv och så på Instagram och jag är ingen positiv person, så är han liksom en nivå högre än mig. Alltså när det gäller, ibland kan han vara irriterande positiv, för jag kan ju vara... Ibland kan jag känna att jag bara vill vara frustrerad och arg och ledsen.
Mm.
Och då kan jag bli irriterad på honom för att han ska försöka vara så himla glad och check och bara tycka att det fixar sig. Så bara, men det är inte det här fixar kanske inte sig bara. Så att, men samtidigt är jag så sagt tacksam för det, för att annars hade jag inte orkat.
Nej.
Mina barn har ändå, nu är de ju 15 och 19, så att de är hyfsat stora, vilket jag också är glad för det har varit värre och småbarn. Men de har tagit det bra tycker jag. Alltså de var ju också skärade i början, har jag ju förstått nu efter att när de kom till sjukhuset så såg mig ligga halvt död i en sjukhussäng och inte kunde röra mig. Men de har ju nog fått mycket stöd och hjälp från vänner och pojkvänner och så. Och hanterat det på sitt sätt. Och jag vet att min man sa till dem att de fick gärna vara hemma från skolan. Då, precis när det hade hänt. Liksom. Men de ville tillbaka till skolan och ha liksom en hyfsat normal vardag. Och vara med sina vänner och så. Och det tror jag har varit nyttigt för dem.
Mm.
Sen har de ju varit väldigt omhändertagande också. Men sen jag kom hem från sjukhuset i mitten av mars. Och ju längre tiden har gått så har de blivit mer återgått till normal status. Normala tonårsbekymmer och gnäll och så. Vilket är ett, jag känner ändå att det är ett friskhetstecken. Att jag är glad för att de ändå gör...
Mm.
Är som det var innan och inte trippa på tårna utan behandlar mig som den mamma som jag var innan det hände också. Så att.
Ja, men det är härligt. Härligt. Ja. Du Elin, nu ska vi sätta oss in i ett scenario när du är här hemma och radion är påslagen. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att känna, nej, inte en chans. Det här åker av, eller i värsta fall radion åker rätt ut.
Ja, jag har nu så att säga en låt. Men när jag möts så händer det då när mina barn kommer ner och ska laga mat och de sätter på Spotify med sitt rap och hiphop eller vad det är för någonting. Alltså jag klarar inte av det. Jag känner mig som en sån som jag vet att mina föräldrar sa när man själv var lite. Men då, jag bara, det här musiken kan vi inte lyssna på för jag klarar inte av att sitta och laga mat om vi ska ha den här musiken. Liksom. Så då blir det antingen går jag eller så får de gå och få laga maten själv.
Ja, hiphop då åker radion av, ja, helt
verkligen.
Enkelt.
Ja.
Ja, jag är beredd att hålla med dig faktiskt där, måste jag säga.
Ja.
Du, vi tar oss ett lite trevligare scenario, för då tänker jag, vem skulle då kunna få den stora äran att skriva sången, visan eller balladen om Elin Strokefighter Andersson?
Ja, vem skulle få göra det? Alltså som jag sa innan, Kent är ju en sån favorit som jag alltid har lyssnat på. Liksom. Kanske Jocke Berg i Kent eller en annan artist som jag också lyssnar mycket på som tycker har fina texter, det är Lars Winnerbäck. Så han kanske också skulle kunna vara en kandidat till det.
Ja, men det håller jag med om. Det är min musikaliska husgud.
Mm, bra,
nu ska vi ta oss till ett annat roligt scenario. Jag antar att vi sitter ju faktiskt här hemma hos dig, Elin, vid det här otroligt fina matbordet här. Och nu ska du få sätta dig in i det här scenariot att du ska få ha en middagsgäst, precis vem som helst, död eller levande, bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem gästen hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden.
Gästen vet vem det skulle vara. Det Jaha. Skulle varit en person som jag har lyssnat mycket på som både har sommarpratat och varit med lite poddar. Han finns tyvärr inte längre, men Björn Natthiku Lindblad, han som varit skogsmugg i Thailand. Jag tyckte han verkar ha varit en sån fantastisk person. Jag skulle jättegärna vilja träffa honom om det var möjligt att samtala med honom och prata om livet och allt häftigt han har varit med om och som han har inspirerat. Han har också varit en stor inspiratör. Jag har haft med mig mycket av hans tänkande och mycket som jag har lyssnat på honom nu under det här året också. Så han skulle jättegärna bjuda hem.
Mm. Jag fick faktiskt den stora, stora äran att få prata med honom i telefon. För jag ringde för att vilja ha med honom i podden. Men just då så var det inte läge. Så att det blev aldrig.
Han är verkligen fantastisk. Verkligen. Han har varit en fantastisk människa.
Ja, säkert. Och ja, det hade varit jättespännande att få honom som gäst. Men vad hade du bjudit honom på till middag då?
Alltså jag hade nu bjudit honom på en... Jag tycker det är så himla gott med risotto. Så någon god svamprisotto. Kanske med en kyckling till eller bara svamprisotten. Mm. Och så gott vitt vin till det.
Ja.
Hade jag bjudit på. Och vad skulle vi lista på för någonting? Ja, men någon sån här spellista på Spotify. Sån här din och... jag kan inte säga någon exakt artist. Men någon sån här lite mysig... så att du inte förstår, så att man kan samtala med bara som ligger och spelar lite i bakgrunden.
Mm.
Någon mysig restaurangmusik liksom. I would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me, child.
Ja, men det låter väl som en jättefin middag. Den skulle man vilja vara en liten fluga på väggen och bevittna.
Ja, det hör.
Ja, absolut. Du, det var ett spännande val. Du ska få göra ytterligare ett sådant när du nu befinner dig i det här scenariot. För nu är det så, Elin, att du är i final i Let's Dance. Och nu vill jag veta med vem du hade dansat. Och återigen så är det bara fantasin som denna gången sätter gränserna. Och då vill jag också naturligtvis veta till vilken låt det här nu hade fått utspela sig till.
Mm. Alltså jag tror att jag hade velat, nu blir det också en person som tyvärr inte finns i livet längre. Men jag tror att jag hade valt att vi dansar med min morfar.
Med din morfar?
Ja, nu vet jag inte om han var den bra. Jag tror inte att han var en jättestjärna på dans. Men vi hade säkert kunnat lära oss. För han är en människa som jag ofta tänker tillbaka på och saknar jättemycket. Så han hade velat dansa med.
Mm.
Och då hade vi velat dansa till en av hans favoritlåtar. Så länge skutan kan gå med vår tåb.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå. Så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få.
Och det är väl en, nu är jag jättedålig på dansgenre här. Men det är väl någon typ av vals eller tango eller någonting. Ingen aning.
Nej, inte fråga till mig. Jag har ingen aning.
Men i alla fall den låten. För det var en, det, när jag tänker på morfar så tänker jag på så länge skutan kan gå.
Ja.
Han älskade att vara på havet och på sjön också och segla. Så att det ändå så dansa med morfar hade varit häftigt.
Vad hette din morfar?
Kalle.
Kalle?
Ja.
Kalle och Elin på dansgolvet i Let's Dance till låten Så länge en skuta kan gå.
Precis, ja. Det hade varit fint.
Nu tror jag Tony Irving hade... ja, det här hade han gillat, det tror jag.
Kanske en 10-poängare, man vet aldrig.
Ja, det hade varit en 10-poängare, helt klart. Vi ska ta oss tillbaka till livet igen. Jag tänker att du kanske har haft en stor glädje av att du alltid har varit idrottsintresserad.
Ja, men det tror jag också. Det har jag fått höra från sjukvårdspersonal med att det är nog tack vare min, att jag hade en, var hyfsat vältränad när det hände och att jag har liksom träningen i kroppen som har fått mig att lyckas ta mig tillbaka så pass som jag har gjort. Att jag ändå kom tillbaka på benen hyfsat fort för att jag var stark i kroppen i stort. Så att säga.
Mm. Du spelade hockey en gång i tiden, läste jag mig till.
Ja, just det. Ja, det har jag nästan förträngt. Nej, det har jag inte förträngt. Men det var en kort men rolig period i livet. Jag var, när jag gick i högstadiet, början av gymnasiet, så var jag helt nördigt intresserad av ishockey. Det var liksom, jag tapetserade mina väggar med planscher på hockeyspelare. Och jag kunde, ja, jag skäms nästan för att säga det, men jag kunde personnummer mot alla hockeyspelare i svenska landslaget där. I början av 90-talet.
Om du kunde alla personnummer, måste jag ju fråga, vad hade Mats Sundin?
Det minns jag inte idag.
Nej.
Tyvärr har jag försvunnit, men jag kunde dem verkligen då. Jag hade uppsatt på väggen, minns en plansch jag hade med alla, jag vet inte vilket år det var, det måste vara i början av 90-talet, med alla spelare i landslaget. Och så var det en liten bild på alla, så stod deras namn och när de var födda under. Och då kunde jag det utantill liksom. Riktigt. Och sen efter varje match då började jag följa, det var ju MIF då, det som är Malmö Redhawks idag, som jag hejade på i Sverige. Och även då när det var VM och OS så följde jag ju det slaviskt och spelade in på VHS och sparade VHS-erna från finalmatcherna. Och sen köpte jag alla kvällstidningar, klippte ut alla artiklar med gårdagens match jag hade i pärmar. Så att en riktig stalker var jag, om man... Så att, och då var det liksom självklart att jag måste ju testa att spela hockey själv också när jag tycker att det är så kul att titta på det. Ja. Så jag fick faktiskt med mig en eller två klasskompisar från högstadiet. Vi gick med i Trelleborgs ishockeyklubb, som jag tror det hette då.
Ja.
Ett av de enda damlagen i Sverige på den tiden i början av 90-talet. Så vi spelade där och ingen av oss kunde åka skridskor överhuvudtaget när vi började. Men man fick ju låna alla skydd och så det var ju bara att köra på. Det var inget läskigt att ramla, för man hade ju skydd överallt. Och vi spelade faktiskt några matcher, jag tror till och med det kallades elitserien för damer, men vi var inte så många lag i Sverige, så att det var inte så svårt att kvala in till elitserien. Sen förlorade vi med 40-0 och kunde knappt stå på skridskorna, men det var en rolig erfarenhet att få testat på det i alla fall.
Ja, men såklart. Ja, underbart ändå, det måste jag säga. Men om du nu kunde alla personer, men så läste jag ju också att ni hade en papegoja där hemma, men han eller hon kunde alla telefonsignaler istället.
Ja, det var en fruktansvärd papegoja faktiskt, jag ska vara ärlig. Det var min kära lillebror som är 2 år yngre än mig. Han fick för sig att han skulle köpa en papegoja, så han sparade och sparade. Tills han hade råd att köpa en bättre begagnad papegoja som han tog hem. Det måste ha varit någon gång i mitten på 90-talet också. Och den här papegojan, problemet var ju att den hade ju bott hemma hos en äldre dam i många år. Så att den var ju van vid att ha en person som tydde sig till. Och då valde den ut min syster istället. Så att min bror var inte alls omtyckt av gojan som papegojan fick heta. Utan det var ju bara när Sofia, min syster, som kom fram som den ville gosa och var kälen. Men sen lärde den sig också, det var ju på den tiden när man inte hade en mobiltelefon. Och de hade ju en fast telefon som satt i köket hos oss. Och den ringsignalen lärde sig den här hemska papegojan ganska fort. Så när den ville, den var en riktigt retlig papegoja också. Så den fick för sig att den låtsas ringde. Den lät exakt som ringsignalen. Och vi var 6 personer i familjen och alla ville fram och svara i telefonen fort. Så då sprang alla till telefonen och den som kom först svarade. Och så satt papegojan och gapskrattade, en sån tånskratt. När vi då insåg att det inte var någon. Så jag vet inte riktigt vad mina föräldrar tänkte på när de tillät min bror att köpa den. För vi hade redan en Sankt Bernas hund och de hade 4 barn. Så att den var vi kvar i huset, vad kan det ha varit, ett halvår. Sen så tröttnade min bror också eftersom den aldrig tydde sig till honom utan var min syster. Så sålde han den och köpte en windsurfingbräda för pengar. Det, tror
ja, men vilken härlig papegoja ändå.
Ja, det är ett roligt minne så här.
Ja, verkligen.
30 år senare.
Och när Kjell Elvis Uppling skrivit fett kontrakt med Skarabert.
Och det, Elin, det var ju signalen för 5 snabba frågor.
Ja, nu känner jag igen.
Ja, känner du dig redo?
Absolut.
Ja. Då börjar vi med den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
Mm. Varför då?
Därför att då är jag ändå bland de bästa.
Ja, så är det. 1 år utan träning eller 3 månader utan dusch?
Ja, men då har jag tagit 3 månader utan dusch. Så har jag ändå kunnat tvätta mig.
Ja.
Och så har jag fått träna på.
Ja.
Så det har varit riktigt äckligt, men det hade varit tvungen att välja så.
Ja, träningen i första hand.
Exakt.
Surströmming eller levergryta till middag varje dag i en vecka?
Den är lätt, det har blivit levergrytan. Min mamma gjorde världens godaste levergryta. Jag är en av de få som gillar lever. Så att den
var enkel.
Den var enkel.
Ja. Vi får se om den här är lika enkel, Elin. 1 vecka med Leif och Billy eller 1 vecka med Ola, Conny och Morgan i Ullared?
Ja, nu blir Leif och Billy.
Det blir Leif och Billy.
Jag hade fått skratta mycket.
Ja, det hade du definitivt fått. Och den 5:e och sista. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna?
Nej, ändra i det förflutna.
Mm.
Och det är också något jag har lärt mig nu. Jag hade inte velat veta att det som hände mig för ett år sedan skulle hända. Det hade varit fruktansvärt. Det är bättre att inte veta vad som ska hända.
Ja, det håller jag verkligen med om. Du, vi ska fortsätta det här roliga tecknet. Därför att nu är det så här att din uppgift blir här nu att placera ut människor som du har mött under ditt liv och som här passar in under respektive karaktär. Och då har vi kommit till den klassiska sagan om Snövit och de 7 dvärgarna. Och där finns ju 7 stycken karaktärer. Och det är ju då alltså Kloker, Toker, Trötter, Butter, Glader, Blyger och Prosit. Och nu ska du få börja och dela ut vem av alla som skulle kunna få bli Kloker.
Ja, men det måste vara min mamma. Hon har varit och har alltid varit väldigt klok och ja, en person som jag har lyssnat mycket till.
Det får bli mamma.
Det får bli mamma.
Som heter
Eva.
Eva, mamma Eva får den. Och vi tar oss ifrån mamma Eva och Kloker till dess raka motsats och då blir det ju en Toker.
En Toker. Vem skulle kunna vara Toker? Har några olika kandidater faktiskt, men jag säger nu faktiskt mammas man, Nisse. Han är klok säkert också, men jag ser honom mer som en Toker.
Nisse får Toker.
Nisse får Toker.
Ja, Vi tar oss ifrån Nisse och Toke till en trötter.
Trötter måste bli vår beagle-busse. För han är allt annat än en vakthund. Han sover sig igenom allt. Han är vaknar inte när någon kommer in om han inte redan är vaken. Så att det, han är trötter.
Det får bli hunden.
Yes.
Ja. Då tar vi oss ifrån det till Butter.
Butter, där måste jag välja två stycken. Det är mina två döttrar när de kommer ner på morgonen och inte har vaknat riktigt. De är inte roliga. Sen är de underbara, jag älskar dem. Men de är verkligen butterpersonifierat på vardagmorgonerna när de kommer ner.
Ja. Vad heter dina döttrar?
Olivia och Moa.
Olivia och Moa. Nu vet ni det här att ni får heta Butter fram tills ni kommer ner med lite bättre morgonhumör.
Ja.
Mm. Nu tar vi oss ifrån dina härliga döttrar Moa och Olivia till deras raka motsats och det blir ju Glader.
Mm, Glada, men det blir min brors flickvän. Min svägerska blir det väl då. Ulrika, hon är alltid glad. Jag träffade henne igår så hon liksom on top of mind mig. Men hon är liksom, oavsett väder och vind och vad som händer i världen och livet, så är hon alltid glad och positiv.
Mm, det är härligt med sådana människor.
Ja, det är underbart.
Du, en blyg då?
Jag skulle egentligen vilja säga mig själv för som ung, eller egentligen alltid. Jag är ganska, även om jag kan verka framåt och jag syns på valt att vara offentlig på Instagram, så är jag ändå ganska blyg i grunden, om man ska säga. När jag växte upp var jag jätteblyg i skolan, räckte aldrig upp handen. Och det värsta jag visste var att stå inför folk och prata. Nu har jag ju lärt mig det och tycker att det kan vara kul, men jag är ganska blyg faktiskt. Jag tycker inte om stora mingelfester när man ska gå runt och vara social på låtsas, som jag tycker att det känns som. Utan nej, jag är ändå lite blyg av mig.
Mm. Den får Elin alltså.
Ja, den går till mig själv.
Ja. Då tar vi oss ifrån Blyger och Elin till den sista karaktären här som är Prosit.
Ja, men Prosit går till min man. Alltså det finns ingen som nyser så högt som han. Han skulle kunna väcka döda. Alltså, jag kan bli så irriterad på honom. Han riktigt såna här gubbnysningar. Och mest när vi själva, inte så mycket bland folk, för då kan han liksom hantera dem på ett sätt. Och det är det som irriterar mig extra mycket, att han ska... Riktiga, ja. Så han får bli Prosit tills han har lärt sig nys ordentligt.
Han får bli Prosit, ja, din stackars man. Jag känner en viss, ett visst medlidande med honom. För, ja, men jag kan också nysa ordentligt.
Alltså jag tror att han har åldern att göra, för han är inte så högt för. Det har liksom blivit högre med åren. Så.
Ja. Du, jag ljög lite. Vi har ju en karaktär kvar. Vem kan det vara, tror du?
Ah, Snövit.
Ja.
Gud, vem ska bli Snövit? Ja, men det får nog bli Snövit. Får gå till min vän Maria, som jag har känt i hela mitt vuxna liv. Hon är en sån omhändertagande, snäll person som ställer upp för allt och alla och alltid. Jag tänker på alla andra framför sig själv. Jag har ju flera vänner som jag, men hon är verkligen, ja, hon känns som en Snövit karaktär.
Ja, härligt. Den får Maria. En härlig väninna till dig helt enkelt.
Verkligen.
Ja, det förstår jag. Du, hur tror du Maria hade klarat av de här sju karaktärerna nu med att sy en klänning på slottet?
Ja, det är väl kanske lite värre om det. Jag tror inte att hon är jättehaj på sy faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, nu kanske hon är jättesort med här. Men hon har många andra positiva egenskaper. Hon är väldigt duktig på att rita och måla. Men sy kanske inte hade gått jättebra.
Nej, jag ska inte skratta för det. Jag hade inte heller lyckats så bra det, jag tror. Du, nu ska vi ta oss tillbaka lite grann här till livet. För jag tänker, den här resan som du gör och hittills har gjort, hur har den liksom påverkat dig i livet?
Alltså den har påverkat mig jättemycket. Jag var lite inne på det innan, det här med inställningen eller tankarna om livet. Alltså, jag har ju fått en helt annan syn på vad som är viktigt i livet. Det är inte viktigt i livet att hela tiden ha ett rent och fint hem och att tvätten är vikt och torktumlaren är tömd, utan det finns liksom andra värden i livet som är viktigt, som jag inte såg på samma sätt innan.
Jag tänker med arbete och sånt där.
Ja, men det är också. Jag var ju lite av en arbetsnarkoman innan. Var aldrig riktigt nöjd utan ville alltid mer och så. Men där har jag också fått ta ett steg tillbaka, vilket har varit bra för mig, tror jag. Jag jobbar ju 25% nu, ska gå upp till 50 här om några veckor. Men jag känner inte samma prestationsångest, jag ska säga, på jobbet än. Utan det är viktigare att må bra och ha det bra omkring mig än att prestera på jobbet. Och sen är det viktigare att vara bra ifrån sig på jobbet såklart också. Men det är inte lika primärt som det var för ett år sedan innan det här hände. Utan det finns andra saker. Ta hand om mig själv och min egen hälsa och de runt omkring mig, känns som att det har liksom fått en högre prio än vad jag och sidosatt nog mycket mig själv och min familj innan för jobbet och för att jag skulle hinna med allt annat.
Mm. Klarar du dig själv helt och hållet så att säga i det vardagliga?
I princip, det är några få saker som jag inte klarar av själv. En sak som är att sätta upp håret, vilket är extremt frustrerande. För jag kan göra allting annat själv, liksom tvätta mig, duscha, ta på mig, fixa mat och så. Men ska jag träna till exempel så vill jag gärna ha håret uppsatt. Och det har jag försökt hitta tricks för att titta på YouTube, men jag får inte till det.
Jag tror du kommer att hitta ett sätt där att lösa det.
Ja, om inte annat så är det en morot till att träna upp handen så att jag kan hjälpa till med den så småningom.
Ja, absolut.
Och det är också en sån grej att ja, när man är van att vara självständig, jag skulle inte kunna göra en sån simpel grej som att sätta på till en hästsvans. Alltså det är jättefrustrerande. Men förutom det så kan jag liksom göra allt annat livsnödvändigt själv. Jag kan åka och handla själv. Jag kan som sagt laga mat och tvätta och sådana saker. Gå ut med hunden kan jag tyvärr inte än.
Nej.
Hade vi haft det mer, hade vi uppfostrat honom bättre från början så hade jag kanske kunnat det. Men han är en beagle så det är jakt i honom och han drar ganska mycket. Så att gå ut och gå med honom har jag inte vågat mig på att göra utan att din man eller barn har varit med.
Nej, det kan vi väl skippa tänker jag.
Ja.
Ja. Men du, har allting varit en framgång för dig liksom innan det här hände? Eller har du haft motgångar i livet som har varit tuffa där också?
Jo, men det har jag. Livet har ju inte gått på räls i 44 år innan detta hände. Absolut inte. Sen har jag aldrig haft en sån stor motgång som denna. Det har jag inte. Jag har nog ändå haft tur i livet med det mesta. Liksom aldrig drabbats av någon större sorg eller kris. Så. Det var väl så för jag fick diabetes som sagt när jag var 9 år.
Mm.
Men då var jag så pass liten så att jag minns ju inte själv att det... Jag minns ju lite av när jag insjuknade men inte att det var en kris på det sättet som jag tycker att detta har varit.
Mm.
Sen har det ju såklart varit jobbiga perioder när barnen var små och mycket i familjelivet som kan gå upp och ner såklart. Och mor och farföräldrar som gått bort som har varit jobbigt, självklart.
Mm.
Så att absolut har det varit så jobbigt. Har gått upp och ner också innan jag jobbade som konsult så jobbade jag på banken i 10 år och blev uppsagd därifrån när de drog ner på personal. Och det var en sån, som jag tyckte då, livskris. Att vad ska jag göra nu? Jag har jobbat här i 10 år och jag kan inget annat. Liksom. Så att då kände jag väl mig ganska nedstämd där några veckor eller månader efter det beskedet. Men tog mig upp igen. Så visst har det varit upp och ner mycket under mitt liv.
Mm. Du Elin, nu är det så att det är dags för ditt låtval nummer 2 som jag också är väldigt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart varför.
Mm. Och där blev det faktiskt också en låt från det här sista året som jag har lyssnat mycket på. Speciellt nu i höstas innan jag gjorde operationen så hittade jag den här låten som gav mig mycket hopp och liksom, som jag tyckte passade in mycket på hur livet kändes där och då. Och det är en låt med Darin, Starkare. Och det liksom handlar mycket om att tillsammans är man stark. Man är inte så stark ensam utan tillsammans så kan man lyckas med mycket. Liksom.
Mm.
Så den betyder, jag lyssnade mycket på den när jag var ute och promenerade här när jag mådde dåligt i höstas och när jag hade ångest inför operationen och så. Och den gav mig lite extra styrka. Och det kändes på något sätt som att han hade skrivit den till mig när jag lyssnade på den. Jag kunde identifiera mig så mycket med texten i den.
Mm. Då kör vi den här, Elin.
Mm.
Ja, du kommer gro en dag, men det kommer kanske ta ett litet tag. Och jag vet det kräver mod att våga visa dig så skör, visa dig svag. Allt det svåra har ett slut, tänk på allting som du redan klarat av. Och när livet inte är så lätt, snälla
Ja, som sagt, den här låten har betyder så himla mycket för mig och betyder under, speciellt under den här jobbiga perioden i höstas, så att jag lyssnar fortfarande mycket på den när jag är i det sinneslaget, så att säga.
Mm. Du har ju myntat ett härligt uttryck där, att ingenting är omöjligt utan det tar bara lite längre tid.
Ja, jag tycker det är ett talande ordspråk eller sägning eller vad man ska säga, för att det är verkligen så som jag försöker tänka. Saker som känns, alltså jag vet, när jag låg i sjukhussängen vecka 2 eller 3 så trodde jag aldrig jag skulle kunna upp och gå igen. Jag trodde jag skulle bli som sittandes i rullstol resten av livet. Men när jag insåg med hjälp av sjukgymnaster och så att det faktiskt med tankens hjälp så kan man lyckas med mycket som man tror är omöjligt. Så har det liksom levt med mig. Så jag tänker så om det mesta som jag inte kan göra idag. Så tänker jag att nej, just nu kan jag inte. Men det ska inte vara omöjligt. Utan jag ska lyckas. En dag ska jag lyckas. Om det så skulle ta 10 år till så ska jag kunna göra det.
Mm. Jag sitter här och tänker, eftersom jag är själv mitt uppe i att skriva en bok. Att tänker man, herregud, det borde du också göra, Elin.
Tankar har faktiskt slagit mig. Det var faktiskt en kurator som sa till mig det i vintras när jag var i Trelleborg på sjukhuset. Att, för jag skrev dagbok varje dag där för att dokumentera. Det fick jag som tips att dokumentera mitt mående och så både fysiskt och psykiskt. Så sa hon att du inte funderar på att skriva en bok sen när det här liksom har, när det har gått en tid. För det behövs skrivas någonting från en yngre persons perspektiv. Det finns mycket som jag var inne på innan för äldre stroke-drabbade, men för yngre personer finns det inte mycket att läsa. Så jag har faktiskt gått i tankarna på att jag skulle vilja göra det, men det känns som ett jätteprojekt och ska ändå tillbaka och jobba mer eller mindre heltid, så vet jag inte när och om jag skulle ha tid och ork till det. Men det hade varit spännande och jag tror att det hade kunnat hjälpa många, så att kanske.
Mm. Ja, men det tycker jag du ska ta dig an den utmaningen när den tiden är mogen för det.
Ja, det får väl ta sin tid. Just nu är det fokus på podden och Instagram och ta sig tillbaka till jobbet, så att säga. Så kanske det kommer senare.
Absolut. För jag läste också att du en gång i tiden så var ju tanken att du skulle hamna inom medievärlden.
Ja, det var ju min stora dröm när jag gick i gymnasiet framförallt. Min pappa jobbade på reklambyrå och skrev, var copywriter och jag var väl mycket, ja, jag tycker jag hade honom som ideal att det ska också göra när jag blev stor. Jag tyckte det var häftigt med, jag har alltid gillat att skriva för att höra att jag är duktig på att skriva och uttrycka mig. Och sen hade jag en praktik ett år på ett tv-produktionsbolag där efter gymnasiet och tyckte att det var jättehäftigt att vara med på tv-inspelningar och få jobba med sånt. Så att det var ju, jag sökte in lite högskoleutbildningar inom det också men kom aldrig in. Och sen hamnade jag ju där på Handelsbanken i 10-tal år efter min högskoleutbildning och därefter så blev jag konsult. Men jag har väl fortfarande de tankarna att en dag hade varit kul att jobba med media på något sätt och skriva eller så.
Mm. Vi får se vad podden ger.
Precis.
Ja.
Ja, man vet aldrig. Det är väl lite det också som jag har lärt mig nu, att inte springa för fort utan bara flyta med liksom, och se vad som händer.
Mm.
Njuta av nuet.
Absolut. Du, om du hade varit i min roll här nu och haft den här podden, vem hade varit din favoritgäst då?
Jag skulle nu vilja, vi pratade lite innan om mitt hockeyintresse på 90-talet. Vi hade in en gammal hockeyhjälte från, som var stor där, typ Mats Sundin och Peter Forsberg eller någon av de stora stjärnorna, Mats Näslund och de som var mina idoler på den tiden. Det var jättehäftigt att få intervjua dem och prata om deras karriär och deras syn på livet och så.
Mm. Ja, men det är häftigt. Och givetvis, vem hade inte velat ha Foppa eller Marcus Näslund?
Eller Sudden? Det är häftigt, ja.
Ja, sicka killar.
Verkligen.
Är det något annat än hockey som intresserar dig när det gäller sport?
Jag tränade mycket crossfit innan det här hände och som jag vill gå tillbaka till. Det är ju så nära en lagsport man kan komma, tycker jag. Man tränar ofta i par eller i team av 2 eller 4. Så att det är en sport som jag har hållit på med de sista 5-6 åren, så inte så jättelänge. Men som jag hittat tillbaka till efter föräldraledighet och så när jag började träna igen.
Mm.
Så sen har jag spelat en del tennis under min uppväxt, förutom hockeyn där jag hade en kort karriär. Men tennis spelade jag under ganska många år, så att innebandy också en hel del.
Mm. Ja, det är härligt. Du Elin, nu ska du få ge ett tips till alla våra lyssnare här ute rent generellt sett här i livet. Vad skulle det vara?
Det skulle nog vara det här som jag varit inne på, jag kanske inte har sagt rakt ut, men att leva här och nu. Njuta av nuet och inte ta livet för givet, utan verkligen njuta av de små sakerna i livet och det som man har runt omkring sig och människorna som finns i ens liv.
Mm, det tycker jag var kloka ord. Och nu vill jag också fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för Elin.
Alltså diskkvalitet är att ha nära och köra runt sig som man blir peppad av och som man kan peppa själv, inspireras och stötta varandra. Det är väl mycket det som jag tycker är livskvalitet. Ensam är inte stark, utan att tillsammans med sina vänner och nära och kära kunna leva ett bra liv och vara lycklig och hitta meningen med livet.
Mm. Du, nu Elin, så är det så att innan vi avslutar detta härliga och fantastiska poddavsnittet idag så vill jag fråga hur dina morgonrutiner ser ut.
Ja, jag är ju en typisk rutinmänniska, har alltid varit. Jag kan inte leva utan mina rutiner, så att jag har ju tydliga morgonrutiner. De har ju ändrats nu sista året såklart eftersom jag inte har jobbat. Så att jag brukar ställa klockan för att jag vill inte missa. Jag vill inte att de ska flytta iväg, så jag vill inte ligga och sova till klockan i lunch. Utan jag ställer ofta klockan på 7:30 senast. Går upp och så gör jag min frukost, ger hunden mat. För oftast är det jag som är uppe först, men inte... Barnen går i skolan och har dem i jullov och så. Och sen när jag har suttit och ätit min frukost så har jag en del rehabövningar som jag behöver göra dagligen för att hitta tillbaka till mina rörligheter igen i vänstersidan. Så jag har liksom sagt till mig själv att jag får inte gå från frukostbordet förrän jag har gjort mina stretchingövningar för arm och ben. Så då gör jag alltid dem. Jag sitter med kaffekoppen och så stretchar jag arm och hand. Och sen så går jag in här där vi sitter nu i vardagsrummet. Där jag har mitt lilla minigym bredvid julgranen just nu. Och jag kör mina stretchingövningar för ben och fot som jag har fått från min sjukgymnast. Och sen har jag lite rörlighetsövningar också. Så det är väl 15-20 övningar som jag gör varje morgon eller förmiddag innan jag gör någonting annat. Då har jag liksom sagt till mig själv att det där innan jag gör något, börjar jobba eller går ut och går eller åker iväg någonstans, så ska det vara gjort. Så ska jag någonstans tidigt, eller det tidigare på morgonen, ställer jag klockan tidigare för att jag ska hinna göra det. Så att det är väldigt viktigt för mig. Annars är det så lätt att de bara försvinner och så är klockan kväll och så har man inte gjort sina rehabövningar. Så jag tycker det är skönt att få det undanstökat så att jag kan veta att det är gjort liksom.
Mm.
Så det är min morgonrutin.
Det jag fiskade efter det var ju egentligen om kaffet är en viktig del för dig på morgonen.
Gud, det är livsviktigt. Alltså det, jag vet inte om jag inte nämnde det, men jag måste ha det. Jag dricker alltid minst en kopp kaffe på morgonen. Och jag är en sån person så jag liksom fungerar inte som människa förrän jag har fått min första kopp kaffe och ätit min frukost. Jag kan inte hoppa över min frukost och definitivt inte kaffet.
Men vad bra, för då är det nämligen så att det jag tänker bidra med till dina morgonrutiner, det är en kaffemugg som det står två låtar och en kändis på. Och givetvis får du också ditt namn ingraverat här på baksidan så att ingen kan ta miste på att den här muggen tillhör min son Elin Strokefighter Andersson. Och den ska jag be att få räcka över till dig här nu som ett kärt och fint minne ifrån denna trevliga poddstund som jag är så tacksam och glad för att jag fick komma hit och göra med dig här idag.
Tusen tack, vilken fin mugg. Nu har jag någonting att dricka mitt, en egen mugg att dricka mitt morgonkaffe av.
Absolut. Självklart Elin, så önskar jag dig all lycka till i framtiden med allt vad du nu ska få ta dig och inte minst din resa tillbaka till ett aktivt liv. Och det hoppas jag att ni lyssnare också nu går in och följer Elin i hennes fortsatta kamp mot just det. Och ja, det har varit en stor, stor ära att få komma hit hem till dig idag Elin.
Tusen tack, det har varit en jättestor ära att få lov att vara med. Och tack för all pepp och att du nämner mitt konto också. Det är kul om folk vill gå in och följa mig.
Självklart. Och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med i nästa poddavsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.